Du lyssnar på Farsiaguiden Häst, en podcast om hästar, om ny forskning och om en förändrad syn på hästhållning och hästens välfärd. Jag heter Axel Bolin och är er programledare idag. Sitter här tillsammans med Hans Bolin, tjena.
Tja.
Och med Camilla Ranje-Rodin, hej.
Hej.
Vi tre gör ju till vardags podcasten Farsiaguiden. Och eftersom att det här är då en spin-off för en systerpodd till den podcasten, tänkte vi berätta lite grann om hur hamnade vi här? Alltså hur hamnade vi på häst överhuvudtaget? För att språnget från att behandla ryggproblem och nackvärk till att vara i hästvärlden är ju inte så långt egentligen. Men det kan ju tyckas lite märkligt. Och vi har ofta haft det genom åren att folk har funderat på håller ni på med hästar? Jag har fått mycket fråga om av kompisar och sånt där. För höll inte ni på med något annat? Och folk som håller på med hästar undrar liksom, jaha, driver ni Farsiaguiden och forskning? Och, alltså det är inte alltid de här två världarna möts så mycket. Men det gör de ju. Och det är ju ett exempel på att man någonstans följer den väg som kommer till en. Vilket kan vara intressant av många anledningar som vi pratar mer om i just Farsiaguiden då. Mm. Men Hans, hur hamnade du in på hästar? Och därmed vi och därmed det här?
Det är en ganska märklig historia. Alltså överhuvudtaget. För att det började egentligen med att jag träffade en kille på golfbanan som heter Erik Lundqvist. Och han var ungefär i min ålder nu. Fast han var pensionär. Men han var yngre än vad jag är nu. För att han hade fått ett sån här avgångsvederlag på Ericsson. Och han fick bara det 5 år. Alltså bli pensionär. Så han spelade golf. Och så pratade vi en massa saker. Och så sen så. Då var du och jag. Du läste då tror jag. Så att firman var egentligen. Du läste i Uppsala så jobbade lite grann.
Ja, 60-70% och sånt.
Och så sen så jag hade ingen annan att jobba med. Så träffade jag Jenny Erik och sen så sa han. Jag började prata om hit och dit fram och tillbaka. Vad det var för någonting. Och Farsia i alla fall. Så sa han, det här är ju jättehäftigt. Så han, du måste till Düsseldorf, till Medica. Ja, vad är det? Det var den största medicinstekniska mässan som fanns i Europa. Så och vi hade nästan inga pengar då. Så att vi hade pengar så att jag och han kunde åka på resa dit. Det var på håret. Och sen så bodde vi utanför Amsterdam. Och så åkte vi från Holland till in i Tyskland. Till Düsseldorf. För det fanns inga. Medica var så jättestor mässa. Så det var 17 gånger så stor som Älvsjömässan. Och bara medicinsteknisk utrustning. Så åkte vi dit. Och jag hade med en maskin och tänkte att det blir jättehäftigt. Och så såg jag att det skulle ta så lång tid innan vi skulle komma till den där Medica. Så det skulle inte ens vara inom min livstid. För det var jättestora montrar och skitdyra och allting som var där. Och sen så. Då var jag runt och gick runt. Och så Exportrådet hade en monter som bjöd in oss till. Vi som var där och besökte då. Så jag fick röra om den. Så åkte jag dit. Och då träffade en annan kille som svensk. Han var ju från Umeå från början. Och han drev ett bolag som heter Life Essays. Som höll på med snabbsänka på djur. Och så han, skit i människa, sa han. Det är bara trögt. Utan försök att hålla på med hästar istället. Och då hade vi sålt en maskin till en kvinna som heter Petra i Skåne. Och hon hade behandlat 30-40 hästar tror jag. Och vi hade skaffat en. Det enda vi hade gick in på nätaggregat. Så vi skaffade en. Så vi hade en person som använde hästar. Och så har vi gjort om den lite grann. Så att den gick inte på batteri utan gick på en lång sladd. Och det fungerade fantastiskt bra. Eller hur, Axel? För du var ju där och filmade henne. För jag var ju livrädd för hästar. Men du var där och filmade henne när hon behandlade häst någon gång.
Ja, det var hösten 13 så fick jag uppdraget att åka ner. Jag var ju så här, men hästar, det är inte alls det vi håller på med. Alltså för mig var det så långt ifrån någonting överhuvudtaget. Alltså jag hade noll koll på hästar överhuvudtaget. Mm. Men jag åkte dit ner och jag pratade med henne och intervjuade henne. Och så sen så filmade jag en behandling och så sen så filmade jag hästarna. Och det var fascinerande att se hur de reagerade. Alltså dels var det, den som fick behandling var hur lugn som helst, det var jätteskönt. Och den andra som inte fick behandling, han stod bara så här, han stod och svängde med huvudet och liksom så här bara log och bara så här, ja, snart är det min. Alltså han var så påverkad av att den andra hästen fick behandling av ljudet och vibrationerna och säkert av oxytocinet som spreds i rummet och i stallet och så vidare. Så det var, jag tänkte att det här var intressant och så sa jag, men du, är det många hästar som har problem så där? Behövs hästbehandling typ? Jag har ingen aning. Jo, sa han, det behövs. Det finns många hästar som har har olika typer av skavanker och problem så att de behöver behandling. Jaha, så ringde jag till dig och sa, så du, det här med hästar var ganska, det var lite kul ändå. Vi kanske ska bara öppna upp för det i alla fall. Så då startade vi en ny hemsida bara så man kunde köpa en hästmaskin. Nej, vi gjorde på samma sida.
Det gjorde vi på våren sen. Jag tror inte vi gjorde det på en gång på hösten.
Nej, precis.
Vi gjorde ett annat varumärke. Ni gjorde också pasten som heter Fascia Hår. Nej.
Atlas Unicorn. Länge sedan.
Nej, det var nog våren sen efteråt.
Ja, precis.
Nej, så det kom senare. Men i alla fall, då när jag kom hem då sa han där på att satsa på häst istället. Och då gör man så, jag brukar göra så här, då ringer jag runt till folk som jag känner, någon som kan någonting om häst. För häst kunde jag inte ett smack om. Alltså verkligen inte ett smack om. Och då, en kompis med som jag höll på med utmärkelsen Svensk Kvalitet. Han kände Erik Adelstedt som är en sån här trav. Han kör hästar, kusk.
Adelsson.
Han körde hästar. Hans pappa håller också på med hästar, tror jag. Och han jobbade hos Stig och Johansson. Så att jag träffade Stig och Johansson och Erik Adelstedt på Edsbacka krog. Adelsson. På Edsback. Adelsson heter han. På Edsbacka krog. Och så sen så... visade han maskinen, så jag satt den, jag hade behandlat bägge två som fick känna hur den kändes, och så sen så frågade Stig och Johansson, har ni några skadade hästar? Och så, så finns det en marknad ungefär, och då sa han, är du knäpp, sa han, det är det enda vi har. Eller så, jag har säkert 15-20 stycken som står i stället nu som är skadade, men vad häftigt, så då finns det ju marknad. Och han tittar på ungefär som, är du helt dum i huvudet, det är klart det finns marknad. Det, så okunnig var vi ju där.
Alltså det var på den nivån. Så jag tyckte det var lite häftigt att du åt lunch med Stig och Johansson. För det fanns två personer jag kände till inom hästsport. Alltså två personer. Stig och Johansson och Rolf Jan Bengtsson. Det var de två namn jag kunde inom häst.
Är det sant?
Det var de två. Det fanns inte en annan jag visste namnet på. Malin Bajard. Hon har varit på några lilla sportspegeln när jag var liten. Sådär. Ja.
Men sen visade det sig att... Vi åkte och behandlade Stig Johanssons hästar, och då hade vi han som kom till mig, så flög in Petra då ifrån Mellor ifrån Skåne. Och så skulle vi behandla hästar på Stig Johanssons stall, och det var 15 stycken trasiga hästar. Och det var en kvinna som heter, man höll på med Laser, jag tror hon hette Laser och något förnamn. Laser Lisa eller något sånt där. Alltså något sånt där hette hon, det har jag kommit ihåg. Och sen när jag träffade henne så gick jag med på behandlingen, titta, för då skulle hon kunna använda den här maskinen och fortsätta behandla. Tittade hon på mig när jag kom in och sa, hur många program har du då? Ja, 6, sa jag. Ja, jag har 52. Och sen var inte hon intresserad mer. Vi hade så få program. Och sen så behandlade Petra den här första hästen. Hon tittade på, och sen gick hon vidare. Och hon var inte intresserad, för att hon skulle göra sin behandling. Och då stod Stig och Johansson, han stod som i sitt stall, som han egentligen var chef över. Men hon bestämde vilka hästar de skulle behandla. Så att vi flög hem. En häst. Det var ganska pinsamt egentligen. Sen visade sig att den där skräk, den var så pigg. Så att den höll på att vinna. Alltså brunten, den var rätt okej. Men den var så pigg som inte sant. Så Erik Adelsson, han sa att det här är piggaste häst jag har sett. Vad har de gjort med hästen? Så då ringde Stig och Johansson upp oss. Och så åkte vi dit. Och så sen så behandlade vi några hästar. Då behandlade vi dem. Jag tror han hade tre hästar som var hans hästar i stallet. Och då hade vi en terapeut, en maskin, vi hade inte så mycket mer. Och då försökte jag göra så att du gjorde ett koncept till Andy, och offererade att vi skulle utbilda hans hästskötare att göra prehab. Alltså de skulle behandla, vi gör ett schema på varje häst och så går vi igenom. För de hästskötarna var otroligt, du känner ju säkert honom, Camilla. De är otroligt dedikerade till djuren och ta hand om dem, så det är otroligt mycket omhändertag. De vill ju att de lever från de djuren, det är helt makalöst. Och då kan vi kalla det för, och så kan jag använda ditt namn som referens. Han var väl så måttligt intresserad, jag tror Stig och Johansson var lite större varumärken än Atlas Balans på den sidan. Så det vart ju som ingenting utav det där. Men den här hästen som vi behandlade, den vann ju sen, alltså på åren efteråt, det var någon månad senare. Sen så innan där, samtidigt som det var, så var det då att hur ser hästbranschen ut? Och då satt den här Jan-Erik, kan sätta och kolla på. Det finns Hästmassörernas Riksförbund och det finns veterinärer och det finns en massa olika förbund hit och dit, fram och tillbaka. Men då ringde jag till min brorsa och sa, du, Melberg som vi hade på Agra, för jag träffade han när jag var vd på Agra, så hade jag och brorsan gjort ett seminarium för om man gjorde effektiv IT-användning, alltså för jättelänge sedan. I alla fall, men då var Anders Melbe, han var ordförande i Ridsportförbundet. Så då träffade han på Scandic Hotel i Järfälla, i Järvakrog. Och så behandlade jag han så han fick känna hur maskinen var. Och då sa han, det här är ju skithäftigt, sa han. Men du måste ju ha forskning. Och då skickade han mig till Mia Runez, kände jag, hon var på djursjukhusgruppen. För det hade Lars Björnmark, kan vara med där. Och de höll på med smådjur. Och sen träffade jag två veterinärer. Flemming Winborg, vet du om det är, Camilla?
Winberg,
vet du om det är? Jo. Mm. Och sen Lars Rostoff. Du vet också om det är. Så de berättade om de först Flemming, han var på SLU i Uppsala. Finns det något sånt? Eller fanns
ja, det? SLU ligger i Uppsala. Ja. Jag vet inte vad Flemming var då. Nu är
då var han på Uppsala.
Och Lasse Repsor också.
Ja, jättetrevlig var han. Så det här låter intressant. Så vi kan göra en klinisk studie på vad då? Spatt, sa han. Jaha, vad är spatt för någonting? Vad är spatt?
Det är en sammanväxning av glidlederna i hasen. Så att den,
vet man vad det är? Vet man beror på? Nej, finns det?
Nej, jag vet inte om man...
I alla fall. Så, och då tyckte jag, ja, men det ska jag kunna göra då, men jag visste inte riktigt om vi skulle kunna göra på någon häst, men jag sa nog nej till det. Jag vet inte varför jag gjorde det egentligen, vi skulle kunna gjort det, men vi gjorde inte det. För vi har ju som inte...
Vi hade inte råd.
Jag vet inte om det kanske var så. Ja, i alla fall. Så träffade jag Lars Rostoff och han sa att det är jätteintressant, för jag pratade om fascia då och fascialinjer. Och så sa han att fascialiner, det finns fascia, men fascialiner finns det ingenting som heter så. Alltså det är konstigt, så det förstår jag inte riktigt vad det är för. Eller han känner, det finns en veterinär som pratar som du, hon heter Vibeke Eldro i Köpenhamn. Ja, men jag skickar med uppgifterna till henne och så här. Ja, så han gjorde det. Och så satte hon och ringde henne, Vibeke, varenda dag. Alltså hon svarar ju inte. Alltså, sen till slut fick jag tag i henne. Och då sa hon så här, finns det fascialiner på hästarna? Ja, hon sa, varför ringer du så mycket för? Vad ska jag reda på det då? Ja, det visade sig att det fanns ju fascialiner då. Det sa hon att det fanns ungefär lika mycket som på. Ja, men kan du skicka med det du har gjort och så får se? För vi håller ju bara på. Så jag håller på med grundforskning, så det kan jag inte göra. Men sen hittade jag en artikel som har gjort på fascialiner som har ritat upp på en häst. Och de testade vi sen på våren, Axel. Och ritade upp dem på en häst. Och då fick vi vibrationer precis efter de linjerna som var. Sen
ringde ju Melbert till dig och sa att vi har problem med våran.
Ja, just det. Här. Han, Rolf Bengtsson. Och så ringde Melbert till mig och sa att vi har problem med Rolf Bengtsson. Han kan inte rida. Han har ont och han skulle ställa upp i VM. Och han hade ont i ljumsken. Så då ringde så att jag till Melbert och be han ringa upp mig. Då ringde Sylve upp mig, Söderström. Och då ringde han upp och sa, ja, men vad är det för någonting? Ja. Sen ringde Rolf upp. Och då sa jag att kan du behandla mina ljumskar? Ja, det kan jag göra, men jag ska inte behandla ljumskarna. Varför det? Det har alla andra gjort. Så gör vi inte. Utan vi ska se vad som är orsaken till det. Och så skickade han på behandling hos Petra. Och då hade vi en bilddiagnos. Han fick se först hur han såg ut. Alltså framifrån, bakifrån, från sidan och så. Och det var ju väldigt framåt. Både roterad och framåt. Alltså väldigt kort i bäckenet, höftböjarna. Och när vi rättade till det, så han gick måndag, tisdag, fredag sen redan. Så det var han helt lycklig och glad över det. Och sen så sa vi, det här kanske är någonting med det här med hästar. Så då sen så var det någon som sa, var ska man vara då?
Först tog vi fram ett batteri.
Ja, på vintern där så tog vi fram ett batteri. För jag tänkte, först hade jag sett vad jag gjorde sådana här. Tänkte på bilverkstäder har man sådana ledningar i taket. Alltså strömledningar. Så vi satt och ritade upp att vi skulle ha strömledningar i taket. Och då sen så sa en av ingenjörerna, vi kan göra ett batteri istället. Så det var ju mycket enklare. Sätta upp maskiner i ett stall. Så. Ja, men då man visste inte så mycket. Men det var ju, ja. Så vi tog fram ett batteri. Och fick den vi fick klart det. Så vi fick klart under våren. Och sen sålde vi då första prototypen. Jag tror att det fanns ett sånt batteri som var band som en, ja, till en
hovslagare.
Hovslagare. Och sen så
men sen så var det, vi skulle satsa på häst och så ska man, då byggde upp någon form av sida och varumärke och lite så här information om maskinen och presentera Vibekes bild med kritade hästar och grejer, ja. Och så där, spela in intervju och så. Och så sen så, så vad ska vi göra av det här då? Och då fick vi höra att det fanns något som hette Falsterbo Horseshoe. Det är som så, ingen aning om vad det här är. Och jag måste säga att den här historien som ni hör nu kommer ju vara mycket så här. Här kommer två personer som inte har någon aning om någonting. Och råkar hamna med Rolf-Göran Bengtsson, Stig och Johansson och Halva Ryttarliten. Och det är fascinerande att få göra sån resa. Framförallt när man inte riktigt vet vad det är man ger sig in
i. Aning.
Så att vi tänkte vara på Falsterbo. Jaha, och var ska man vara då? Då ringde du dem.
Jag ringde Melberg då, så ring Mårten. Och så ringde jag Mårten, så sa han, det finns, och det här var ju typ, jag tror 14. Att det var 14 i april tror jag.
Alltså, det var
sent.
Ja. Men det var före Falsterbo 14.
Ja, och då jag tror jag att det var april eller maj vi ringde dit. Och då sa han, finns det någon monter ledig? Ja, vi har en VIP-sponsormontor på Hedinläktaren. Den var ganska stor, jag tror den var på 40 kvadrat.
Det var 5x5.
5x5, ja, det var 25 kvadrat. Mm. Då. Ja, men det är ganska stor. Och den kan ni få ta, men jag har inte tänkt bli sponsor så här, men ni kan få ta den i alla fall. Så, så sen så, ja, men jag bokade den, så ringde jag till Petra och sa, Hedinläktaren, är det bra? Så hon, är du knäpp? Har du fått en monter på Hedinläktaren? Det är det bästa stället man kan stå på. Så då tog vi den.
Det var då 2 månaders varsel, 3 månaders varsel.
Ja, så tog vi den. Så var vi där. Så bodde vi. Var bodde vi då? Trelleborg.
Ja, precis.
Och så åkte vi fram och tillbaka och tänkte, vad ska vi göra? Vi får behandla folk. Och så gjorde vi det.
Så vi körde, vi ställde upp 6 stycken stolar och tog fram massa maskiner och sen körde vi, kom och testa behandling i 5 minuter och gilla på Facebook.
Exakt.
Och så, ja, stod vi. Ja, så stod vi och behandlade. Så vi stod och behandlade, alltså det var non-stop behandling dagarna i ände i, vad är det, fast på 10 dagar. Va? Nej, 9 dagar. Ja. Mm. Så det var en intressant vecka.
Men sen så när vi var där då,
då träffade du då Rolf-Göran Bengtsson?
Ja, jag ringde till han. Jag ringde till han hela tiden. Igår, det går jättebra. Och så sen så, du kan inte ringa mig på, du får ringa mig på måndag eller tisdag, vadå? Annars rider jag, så han ringer innan på tävlingar. Han svarar, hej, det är Bolin. Jag ska in nu och rida, sa han, jaha.
Men hur fick du honom att komma till våran monter?
Jag frågade han.
Ja, okej. Okay. För sen kom han till montern, ja. Och så sa du så, Axel, du ska intervjua honom. Så jag fick fixa en liksom, jag fick bygga upp en studio lite snabbt, ja. Med någon form av bakgrund och lite sådär. Och så sen så får jag intervjua honom då om hans skada.
Ja.
Så att det jag inte hade tänkt på, det var att samtidigt som jag intervjuade honom så var det liksom en klunga med
folk,
med kids och fans utanför som stod och väntade på att få göra autograf. Så det var ju väldigt märkligt i alla fall. Men då fick jag intervjua honom om hur behandlingen hade funkat på honom och hans ljumske och hit och dit fram och tillbaka.
Och så frågade han, vad ska ni ha den till? Vi ska ha den på YouTube, så jag. Jaha, det blir bra, det sa han. Ja. Och så sen så sen var det inte så mycket mer som hände den ni var. Det kom vi förbi någon sån här det var någon som, ja, det var någon kändisar, så Eddie Mack, vi visste inte vilka det var ändå, så det spelade ingen roll, men det var en del som var på behandling och någon vart av med migrän och någon, sen var det så att jag tyckte det var tråkigt från början där första veckan, så jag sprang runt och bara alla i montrarna, så alla visste vilka det var, så de skickade ju, utställaren var också rätt det dåliga, och Jana vann just behandla ju, och de, alltså massa människor som var där sprang på som behandlade. Mm. Sen var det inte så mycket mer som hände med hästen, att vi...
Du gjorde en forskningsstudie på hösten också.
Det gjorde jag. Ja, just det. För jag fick tag i Vibeke och då ville hon göra en studie. Så gjorde vi en studie på 7 stycken hästar med, baserat på hennes...
Alltså hon hade tagit fram och diskuterat fram att det fanns liknande stråk av fascia, alltså liknande fascialinjer på hästar som det fanns på människor. Då hade hon ju visat hur man, hon stod och drog i fascia på nacken på en häst och det rörde sig i bakbenet och sådär. Så att hon hade visat att det här fanns. Och då passade hon på att använda våra maskin för att validera att det var så. För att om det nu är som hon säger, då borde man kunna sätta maskinen i nacken och få en effekt i benen.
Just det.
Och det använde hon studien till. Samtidigt passar vi på att använda studien till att se vad händer med muskeltonusen, alltså muskelspänningar i kroppen om man behandlar med maskinen.
Just det.
Och då trodde du någonstans att ja, det var jättebra, det var en hel behandling av en häst eller så, men så var det inte riktigt.
Det var kanske 10 sekunders behandling för att se om det funkade inte, om det fanns en sån kommunikation med hela kroppen.
Och det gjorde du, för det var en förändring i hästen direkt, sen efter 24 timmar var det förändring, efter 72 timmar var det förändring, så att du startade en förändring i kroppen. Då visste ju inte vi vad det var, men nu har vi ju spelat in en mängd avsnitt om just fascia, flöde om slutet i kroppen.
Men sen gjorde vi en annan, hur du kom in i Camilla, för det var ju faktiskt så att det fanns en hästsporten var ju som jag, den är ju är man i den så vet man hur det fungerar, är man inte i den så har man ingen aning. Men då på travsidan så fanns det en väldigt känd person som inte jag visste att han var så känd. Han heter Sven Lindblom. Han var en sån här hästgubbe. Alltså han var väl veterinärutbildad för början, men var duktig på hästar. Han har kartlagt alla. Han hade såna här, vad heter det, stamtavlor på alla hästar som fanns. Han hade varit med på alla såna här avelsmässor och allting som var.
Framförallt travmänniska.
Han hade i Sätrabrunn, hade han ett ställe. Och jag var till Sätrabrunn för att sälja maskiner till gym, till spat. Jag gick in där och de var ju måttligt intresserade. Och så gå och prata med Sven. Och så gick jag och skulle leta efter Sven. Och jag åkte runt, det var ju så jävla mycket hus där. Så jag visste inte ens var han var någonstans. De han är där borta vid stallet, vilket stall. Och stallet var ju bensinstation nere på andra sidan vägen. I alla fall så åkte dit. Ringde till han, åkte dit en vecka efteråt. Kom dit. Visade maskinen och så sa vad den kostade. Så han, lycka till, du kommer inte sälja någon, sa han. Okej. Okay. Så gick vi och kollade på när han skulle behandla. Och så gick vi ner och så hade han då en travhäst som var jättespänd i ländryggen eller i korset bak. Och men vad ska jag göra med det där då? Det var ju som en platta, så stenhårt. Ja, du kan ta din maskin och köra det. Det gör jag inte, så jag behandlar inte en häst. Det får du göra. Så fick jag på en maskinen och så behandlade han den. I 5 minuter. Sen vände han sig om och så ger han en kram. Men vad har du gjort, så han. För då släppte den här spänningen på en gång. Så han var helt salig. Och sen så köpte han den här maskinen till oss. Och sen så, det var så du kontakt med maskinen egentligen från början. Tror jag.
Jag kommer inte riktigt ihåg. Men det var via Sven Lindblom som jag såg maskinen första gången. Men det var inte alltså personlig kontakt med honom. Utan
men det var
det var när jag satt och googlade.
Ja. Året efteråt.
Det var 15. Uh-huh. Det var sommaren 2015. Uh-huh. Som, eftersom jag är husdjursagronom och sen hästmassör, så jag hade bestämt mig för att jag skulle börja jobba enbart 100% med att massera och behandla hästar. Då i början på 2015.
Men det har ju varit mycket, det har ju behandlat alla möjliga hästar. Ja.
Men då så jag går, jag vet inte vad, men jag råkar i alla fall se maskinen på nätet via Sven Lindblom.
Mm.
Och då ringde jag upp Ivar och så sa, du, den där vill jag ha.
Ja.
Efter vad Sven sa då. Men och då så sa Ivar, du kan få låna den och testa. Nej, jag vill ha den. Så skicka den fortast möjligt. Jag hade en häst som hade problem med, just med länden och var stel och dan. Och så jag vill ha den fort. Så jag fick den dagen efter. Han var snabb som tusan, Ivar.
Ja, jättesnabb. Mm. Men du har ju haft den sen...
det är väl sen hösten 15.
Men du har bara behandlat...
Det är ju 7 år nu, va?
Mm.
Men sen så samma sommar var vi på Falsterbo igen. Träffade då Fjärn Bengtsson igen. Och då hade han ju problem med att hans hästar var inte riktigt i form inför OS 2016.
Den var väl du kan väl du mer. Men han ville ju inte ställa upp med Casall.
Casall var för gammal för att flyga till Rio.
Tyckte han.
Mm.
Han körde mest Casall i Europa faktiskt. Ja. Men
han hade inte Casall på longflighter därför att det var... Ja,
Doha hade han ju Casall.
Ja, men det var inte så longflighter. Det är inget jag hade med hjemme i Doha.
I alla fall Casall gick ju på... Han hade ju, jag visste ju inte hur det var heller, men alltså han jag träffade Rolt och sa, du får... Var vi framridning istället? Lättare att prata med dig då, för jag vet inte att träffa dig. För att gick han ut i det här där alla andra var, då kom han ju... Det tog ju 2 timmar att ta sig tillbaka efter alla autografer han skulle skriva. Så i alla fall så säger jag att du har gjort reklam för oss i 1 år. Jag tror jag kan, då var han precis med i OS-laget eller inte. Det var som på gränsen att han var med eller inte. Så jag kan få dig till OS. Hur då? Ja, men jag kan behandla dina hästar med maskinen. Kan du något om hästar? Inte ett smack, så jag. Men jag har jätteduktig hästar på F som kan behandla hästar. Och det är Märta Lindqvist. Och så... Sa han så här, att, ja men kom till mig då och hälsa på mig. Han skulle gifta sig, så bokade vi ett datum och det var någon gång i november.
Ja.
Och då sa vi till Då sa vi det att vi åkte dit. Och det gjorde vi. Så vi åkte dit och sen så jag, Märta och Ivar och träffade han. Så sen sa han, hur kan det komma sig att du är här? Ja, du bjöd hit med han glömt bort. Alltså, det var så mycket saker som hände där i alla fall. Så. Men då behandlade vi hans Evis häst. Och så satt vi och pratade med Rolf innan han skulle åka iväg till Doha. Och det var jätteroligt för Ivar satt och frågade, hur mycket reser du? Vad gör du för någonting? Jag reser 45 timmar, 48, 45, 45 veckor per år. Då säger jag, det måste vara jobbigt. Hur är det egentligen? Och sen satt de och pratade en timme för han hade aldrig hört någon som har ställt så mycket frågor som Ivar gjorde för att han var gärna intresserad. Hur är det att ha ett sånt liv? Jag tror ingen som har gjort det. Så vi satt och pratade ganska mycket med det och sen så bestämde vi sen att vi skulle åka dit. Vi bestämde först att vi behandlade några hästar med unghästar och sen skulle han med dem till Flyinge. Då åkte vi till Flyinge och behandlade dem där. Och sen ville vi ha tre behandlingar för att se resultat. Så vi åkte behandla hästar också i januari. Så november, december, januari behandlade vi hästar. Och då första gången och sista gången var vi i Hamburg. Eller i ICO. Och sen sa han till mig, det här är ju skitbra, sa han.
Clarimo.
Han hade Clarimo, Unita och Casal. Då hade Unita och Clarimo hade bara rabblat. Och de har varit mycket, mycket bättre. Så han sa, det här är ju skitbra. Vad gör vi för någonting? Ja, jag vet inte. Men om du kan få maskin utav mig. Och jag behandlar dem under det här fram till OS. Och sen så kan du få en liten procent i mitt bolag. Och sen så marknadsför du det här. Jag är inte så bra på det, sa han. Så han sa, men du kan få föra med mig på alla... Du, ring till mig så kan du komma på alla Global Champions stortävlingar som är. Så kan vi gå runt där och så kan jag presentera att här är Hans och Märta från Norrland, Sverige. Så kan ni få prata med dem. Och så gjorde vi.
Och så fick jag åka ner och intervjua honom. Inför OS.
Just det, och så gjorde vi så.
Jag fick exklusiv intervju med Rolf Bengtsson om hur det känns inför OS 2016. Hur det känns inför Falsterbo. Och hur det är att jobba med maskinen. Det var en så kul faktiskt.
Och sen så, det var ju som början på den där resan då som vart så. Och det var då du började också, då började du också köpa maskinen.
Mm. Ja, det var hösten 15 och det här var 16.
Det var 15.
Så det året var vi, det här är 2016, det året var vi reste runt ganska mycket. För sen efter, det gick bra i Global Champions Tour, så att efter OS, när våran deal egentligen var klar, då bestämde vi att fortsätta året ut. Mm. Och det var det som avslutades då med att vi var i Doha på den stora finalen när Rolf Bengtsson, alltså han var första svensk som vann Global Champions Tour och det var jättestort. Men intressant att vara i Qatar och i Doha, för det var ingen publik där nästan.
Nej.
För det var ingen som hade flugit dit, men det var väldigt stort och flådigt och
häftigt. Men då satt vi där, då satt jag och Ivar, Axel och Märta där på läktaren. Det var inte så mycket folk som var där. Och det hände väl det, så det var ju någon som föll av på Tinder och bara rakt upp, alltså högst upp på hindret och föll rakt ner som vi tryckte och lastade och hjälpte.
Och sen kom det en shaker och sa, kom och behandla kameler, men där sa vi stopp. Då kände vi att det hästar är nog för oss nu, kameler kör vi
kameler inte. Kameler kvar kanske på, men det som var häftigt också var att de kom till mig, han satt ju och pratade med oss hela tiden, Rolf, mellan. Första dagen vann han med Clarima, andra dagen åkte han ut och sen så ska han köra Casal sista. Och så satt han och pratade med oss och sen så, han var mycket och så satt oss. Och sen så sa, då var det ju arabisk tv där och så kom det någon fram till mig och så sa han, are you the manager for Mr. Bengtsson? Nej, så berättade jag håller på med maskiner som jag har utvecklat. Can we interview via Arabic TV? Så jag var med i arabisk tv och introduktionen var på 5 minuter. Jag undrar vad han sa för någonting, men sen så berättade jag vad vi gjorde på engelska. Ja, men det var rätt häftigt faktiskt, hela den resan som var. Med att vara i den. Mm. Och då träffade jag Peder. Peder och Lisa var ju där också. De var ju med ju då.
Vi var verkligen inne i hästsvängen 2016 på ett annat sätt än vad vi hade kanske tänkt. Det var ju väldigt spännande att åka runt på alla de här grejerna och träffa alla människor. Och så där. För det blir alltid så att om du träffar någon en gång, då är det så här, ha vem är det? Träffar någon en gång till så är det så här, ja men det där är den. Och träffar man en tredje gång så är det så här, ja men hej hej. Fjärde gången är det så här, ja men tjenare. Alltså, man känner ju folk på ett annat sätt och man ses flera gånger. Och det året var ju du runt och träffade otroligt
mycket. Jag kände ju nästan alla ryttare som var där. För att vi behandlade några belgiska ryttare som hade ont. Rolf gott med henne och någon som hade ryggskott när vi var i Leipzig tror jag. Nej, Österrike tror jag. Nej, Leipzig var det.
Ni var väl att träffa Kyra och Jan Brink?
Ja, men det var ju 2015. Då kom det in en kvinna i våran monter. Vi hade samma monter då som pratade finlandssvenska. Och så sen så... Och alla bara, som staden bara, Hans, det är Kyra. Och jag visste inte vem det var, alltså ingen aning.
Vem är Kyra?
Fan, vem är Kyra? Och alla var ju starstruck, de stod bara, vad är det för? Jag visste, ja hej, hur är det? Och så sen så pratade jag med henne lite grann. Och min man var här och han vart nog bra i halsen. Eller han hade ju migrän och han vart nog bra i... Och undrade, vad gör ni med den maskinen? Och så berättade vad vi gjorde, att vi var behandlade för någonting, vad det var för någonting. Ja, vad intressant tyckte hon. Och så gick hon ut då. Och så sen så... Och så sa du, men såg du inte vem det var? Nej, det var ju Kyra. Ja, men varför gjorde du ingenting? För så sprang jag efter den så för att säga hej. Du, vad heter du för någonting? Jag heter Kyra Kyrkenund. Jobbar du med häst? Jo, lite, sa hon. Sen så sa hon, då var hennes man var inte med. Utan han var hemma. Han var i England. Så då sa hon, men jag kan göra så att vi kan ju komma och hälsa på dig. Så kan vi prova att behandla dina hästar. Och sen så din man också. Så då flög jag och Märta till henne. Bara för att testa. Vi betalade för det och allting. Men, och sen så var vi där och behandlade henne. Det var jättefin handling. Hade precis utanför London. Han heter Mike, hennes man. Och så sen så behandlade vi en hästa. Då var det en kvinna som kom dit som var en tysk kvinna. Som kom dit som hade haft en jättefin häst. Så, som hon hade sålt. Som... hette Tuttilas. Och då frågade jag, var den bra? och Märta sa, du är knäpp huvudet, det var ju Tuttilas. Jag visste inte alls vad det var för någonting, men det var ju tydligen den fina det baggar. Vad kan det baggar? Vad var Tuttilas? Visst var den fantastisk?
Världens bästa dressyrhäst.
Ja. Exakt. Och hon hade flyttat, hon hade sålt hästen och flyttat från, nästan flyttat från Tyskland för att överleva. Det var ju uppror att hon hade sålt en given guldmedaljör för Tyskland till någon chock, jag vet inte vad hon sålt till.
Nej, men någonstans tror jag också att den här approachen är att man inte riktigt vet vad det är som händer. Och så där. Jag tror det måste vara ganska skönt för alla de här kända människorna. För att är man inne i hästvärlden, det vet ju ni som lyssnar som är inne i hästvärlden, så är det ju ganska... Det är ju verkligen en sluten krets. Ja, eller så där. Alla vet ju vilka alla är, fast vi som är utanför har ingen aning vad som händer där inne.
Men sen var det sen sa Kyra att det här var riktigt bra. Sen, kan inte ni komma till knytkalaset? Vad är det då? Ja, det är lite grann när vi har träffats allihopa. Det var ju landslaget i dressyr hos Jan Brink. Så var vi till Jan Brink. Och då skulle vi behandla, det var ju alla var där. Alla ryttare var där. Förutom alla. Och då hade jag en kort föreläsning om fascia var bra för någonting när de satt åt lunch. Och så sa Jan Brink, han sa inte, så här känns det. Så gick jag behandla han. Det här var bra, sa han. Du får ta min häst. Sen var det okej, så hade vi inte fått tas med flyget tillbaka. Så det var vi. Så vi var mycket ute. Alltså på ett år var vi hos
Rolf. Men vi pratar också om vad som händer när man sätter igång någonting och så leder det till någonting. Alltså man vet ju aldrig vad som händer när man gör någonting, vilka konsekvenser det får. För att fast det var 2017 då är det en kvinna som kommer fram till mig och tittar mig i ögonen och säger så här: dig har jag letat efter. Och de säger det på engelska. Ja. Det är du som, det är du som har maskin. Ja, det är vi som har maskin, ja precis. Jag ska ha en maskin, men jag bor i USA, men vi säljer inte till USA. Nej. För det är, alltså, USA, där är en massa andra regler och lagar. Du, jag pratar med Rolf och jag är fysioterapeut för hästar och jag vill ha den här maskinen. Ja. Jag bara, okej, men du kan få låna den så ser vi vad vi kan lösa sen. Det hon Janice Marquis och hon var fysio för amerikanska landslaget. Ja. Då kan Camilla bara skratta. Och så sen så fick hon låna den då under 4 dagar i Falsterbo och så sen så sa men då får du ställa upp på en intervju. Så intervjuerna henne och säger så här, hur var det? Hon bara, det här var helt fantastiskt. Mm. Men det är ett problem. Ni säger att inte säger till USA, jag åker inte härifrån utan en maskin.
Ja.
Så vi löste det på något sätt.
Hon tog med sig den,
precis. Och sen behandlade hon hästar då. Mm. Och då höll de till i Wellington. framförallt, va? Mm. I Florida.
Ja, under vinterhalvåret.
Under vinterhalvåret. Och så sen så, ja men då fortsatte han att behandla.
Fast det var, egentligen var det så att Lauren Huff, när vi var i Österrike, då behandlade vi Henrik von Eckermann, ont i axeln. Och så behandlade vi hans axel och sen kom han och sa, det är första gången jag sover på ett halvår. Och då Lauren Huff hörde det och så sen så behandlade Lauren Huff och så sen så behandlade hennes hästar och sa han, Hans, du måste till Florida. Nej, det ska jag inte, så jag ska inte till Florida. Hon var skitbesviken på att jag inte ville åka dit. För att åka till Florida, det hade inte gått. Vi hade inte maskiner för det, vi hade inte bolag för det överhuvudtaget. Men det var hon som hade, alltså James Marquez var Lauren Huffs ekviterapeut och landslaget. Så, men sen så sen var vi på, sen var vi, ja men det har hänt mycket sen 2017, var det 2017 som Bingo var i, nej Mont, nej 18 var det, va? Nej 17 var det. Mm. Då var vi på Falsterbo och så regnade och så sen så vad heter han som är spiker nu då? Som har,
Stefan Fur.
Stefan Fur. Han var spiker på Folkvagns Montar. Han har ju träffat på en massa tävlingar. Och sen så sa han, du Hans, kan inte du komma och behandla någon på scen? Det regnar lite grann här. Alltså det är tråkigt. Det hände inte så mycket. Jag tror inte det regnade, men det dog. Jag skulle doga. Och sen, vem jag ska behandla? Bingo, det med. Ja, vem är det? Vet du inte vem Bingo är? Så kom Bingo då. Och så sen så behandlade vi Bingo, det med. Vi dansade med han till 4 på natten, minns du det?
Det
var på Elmia. Och så kom han då, så behandlade vi Bingo. Han satt ju inte still i stolen. Och så sen så, då var jag uppe på Instagram. Då var det Anders fru hade sett oss på. Och så körde vi han då. Och så sen så var det en till som vi behandlade. Som hade, jag behandlade 3 stycken live på scen. Det var ganska intressant. Varav en hade whiplash. Och det visade sig att då sa hon som, då var det folkvagnsmonter. Och då sa han, kan inte ni behandla med oss istället? Stå på våra monter och behandla. Mm. Ja, kan väl göra. Men jag tror det var som en löst här, något bara som har fläkt ur sig. Men så i alla fall så då så har de sagt, nu är det Elmia. Vi har en monter där, kan ni komma dit? Ja, kan väl göra. Och då var du med. Då åkte vi dit. Och så sen så satt vi där och behandlade folk. Då Rolf var förbi, en massa var förbi dem. Men då kom ju Lotte Vanjus som var Janas fru. Hon hade ont i en tå, var det va?
Ja, var en tå.
Och då behandlade vi henne.
Tåfoten, tror
jag. Nu kanske alla vet att det är de som har Falsterbo. Men jag, är det allmän tjänst eller?
Nej, Lotte Vanjus är de som har Falsterbo. Jana Vanjus är den som
hästfolk
är
ansvarig.
Häst, okay. Han. Och i alla fall, då kom Lotte Vanjus dit och så hade hon ont i en tå, tror jag det var. Så behandlade vi henne med 4 maskiner, tror jag. Visst gjorde vi? Mm. Du hade 2, jag hade 2. Mm. I en halvtimme. Och sen var samma sak. Det var första gången hon kunde sova också. Som var helt, tyckte det var helt fascinerande. Och hon köpte en maskin själv. Och sen sa hon, du måste komma till Florida. Och då sa jag till Camilla, har du lust att hänga med till Florida? Och
bara, nej.
Så, nej, absolut inte.
Är du flygrädd?
Nej. Det var Axel som ringde mig i januari eller något. Tror jag. Så vill du åka till Florida i mars? Nej, absolut inte. Sen, det var i alla fall ett snabbt och beslutsamt.
Men sen sa din här,
nej, det var
familjen,
mina, som. Familjen som sa, du är dum, korkad.
Och då i alla fall så åkte vi till Florida. Vilka, det var du och jag. Och,
det var, nej, bara vi. Det var bara du och jag som åkte första året.
Första gången. Så åkte vi till Florida och så sen så kom vi dit och när vi landade så sa, det här är konstigt, sa du. Så åkte vi 8 filer motorväg. Det här är konstigt, Hans. Det här är konstigt. Sen så åkte vi till Wellington där de hade övergångsställ där man kunde trycka på en knapp 2 meter upp i lyften. Hästa, alla satt ju på hästen. Det här är konstigt, sa du. Och så träffade vi Jim Ritter. Och vad heter hans fru då?
Anke
Bengtsson. Och de lotsade runt så. Så först var vi till, vad heter hennes stall då? Hon som köpte maskinen sen.
Laura Kraut.
Och då behandlade jag. Då kom först. Då behandlade jag hennes syster som var stallchef. Och så fick hon känna på det. Och precis när jag behandlade. Hon kanske behandlade henne i 10 minuter. Och kom Laura in och sa. You must try this. This is amazing. Och Laura Kraut satt i 40 minuter. Sen sa hon. We must take our first. Då stod hon den bästa hästen de hade. Så stod hon och bara. Du och henne stod behandlande hästen i.
Jag och hennes hästskötare stod och behandlade hästen.
Men hon stod och tittade på.
Ja, hon stod och tittade på.
Eller 40 minuter. Så sa hon, we take two. köpte maskiner.
Och sen skulle hennes kille ha den också. Nick Skelton.
Ja, de köpte Nick Skelton. Han hade ju vunnit OS då. Mm. Samma år. Och sen så hade vi... Ja, det var väl det. Så var det någon mer också. Jag tror det var någon till som köpte också maskiner. Men det var intressant att träffa. Då var vi i ett helt annat ställe. Så var vi hästmäcka i USA, Wellington.
Mm. Och det var då vi träffade Janis Marquis där också. Och,
ja, just det.
Och hon, det var också en underbar människa. Som, och
ja.
Jag stod och behandlade häst ihop med henne och hon ber mig om tips och råd. Ja. Det var liksom... Va? Människa? Du ska inte fråga mig om...
Men då hade ju faktiskt du och vi inlett ett helt nytt samarbete. För hösten 17 började vi ta fram en utbildning ihop och våren 18 lanserade vi den. Så vi tog fram en utbildning för att lära folk att behandla hästar med maskinen. Och bakgrunden där var egentligen vi hade ju som krav för att köpa maskinen så började man ha utbildning. Och så var det någon som sa, jag har ingen utbildning men jag vill ha maskinen. Ja, men då får du gå en utbildning. Aha, vilken utbildning ska jag gå då? Och så började jag titta på vilken utbildning kan man gå för att lära sig fascia och hästar. Och så kom vi fram till att det finns ingen sån. Så då sa vi, du får gå den här utbildningen först och sen får du lära dem fascia efteråt. Men sen kom vi på att det där är ju inte hållbart egentligen.
Och då ringde jag till Vibeke, Elbrum i Köpenhamn. Och så sen så sa jag, kan inte vi ha dig som specialist på fascia varje utbildning som är? Men det var ju, hon assisterade professor uppe i Köpenhamns universitet. Och hon undervisar ganska mycket. Eller med i undervisning som är. Hon sa att jag kan inte. Dessutom var hon var nog rätt så... rätt så ut, hon hade så mycket kritik. Han la ju fram sin forskning 2015 och gjort en massa saker.
Det är inte kritik utan ointresse.
Ja,
så alltså att hon presenterade en helt revolutionerande ny studie och alla hennes kollegor bara sket i princip.
Så jag var ju där när hon gjorde den studien, var jag där och presenterade. Det var ju jag och Märta lite och kolla vad hon har gjort för något. Det är inte Märta, det var ju Petra. Och det var jätteintressant, men det var ingen som lyssnade på hon. Så då frågade jag henne om vi skulle kunna det. Nej. Det gick inte, men det skulle kunna gå att vi åkte ner till henne och hon gick igen och vi spelade in vad hon hade för föreläsning och sen så att, ja, så. Och det gjorde vi, ni gjorde ju det. Mm. Det var ju inte jag, utan ni två åkte ner till och träffade Vibeke. Ni var väl där någon dag, eller?
Vi var där en lördag i början på februari 2018. Mm.
Mm. Och spelade in, var det 3 timmar föreläsning ungefär om fascia och hästar och fascia i allmänhet. Det var häftigt att se igen hur mycket på riktigt det här är. Och ni pratade om det i ett av avsnitten i den här podden också. Så vi behöver inte gå in på detalj vad hon sa. Men det fascinerande var ju att du behövde se över hela din utbildning. Mm. Och då ska man veta att Camilla är ju lärare. Du är ju utbildad lärare och har varit lärare i 20 år. Mm. Så att det var ganska givet att det var du som skulle ta upp fram vår hästutbildning då. Men då skulle den börja med fascia. Och eftersom att en månad innan du ska dra dig en kurs så fick du en helt ny föreläsning om fascia.
Jag hade ju gjort introduktionskursen som började redan hösten 17 och sen då så skulle den större utbildningen starta våren 18. Och som sagt, fascia för mig, det var ju bara det vanliga traditionella som alla tänker på och menar när man pratar fascia, de här torakolumbarfascia och fascia över lår och knä och ja, bukens fascia. Alltså de här speciella strukturerna som liksom...
Men inte att det var en helhet?
Inte att det var en helhet på det sättet. Och sen pratade ju Vibeke då fascia linjer. Alltså strukturer som...
Mer sammanhängande.
Ja, mer sammanhängande. Precis som jag hade läst i och för sig då, Anatomy Trains av Tom Myers. Men det var ju fortfarande så att säga, det är ju de här kraftöverföringslinjerna så att säga som för kraften vidare, men det var ju fortfarande inte, men det var väldigt mycket nytt för mig då det som Vibeke pratade om, men nu har det ju hänt ännu mycket mer i mitt huvud så att säga, när jag har fått en helt annan förståelse för vad helheten i fascian. Så att säga.
Sen gjorde vi en film också, ritfilm. Jag har inte mycket som har sett, men jag tror att den har ni hjälpt Vibeke lite grann, för det är ganska intressant att se. Den här om vad, hur hon förklarar orkestern eller vad det är hon kan förklara vad fascia är för någonting. Men det som är intressant också, inte bara ridsport som vi var inne på. Vi höll ju på att åka iväg till, vi har varit erbjudna att åka iväg till Qatar och behandla kameler på ett kamelsjukhus. Det har vi inte gjort. Kanske måste göra det i alla fall. Men det som är intressant är ju att vi jobbar med dressyrhästar, med ridhästar.
Det var ju Varendorf också för fälttävlan.
Ja just det, i Varendorf också.
Det Sara Algotsson har sett, va?
Sara Algotsson var det. Det är den enda häst jag har behandlat.
Vega.
Ja, Vega. Och den kom ju tillbaka. Den var ju bra efter den. Alltså de fortsatte behandla den sen. Och den kom ju tillbaka. Den var ju avställd. Vad heter det? Utrangerad. Mm. Men kom tillbaka. Hon red EM med den, tror jag, efteråt. Jag tyckte ju att fälttävlan skulle vara ett perfekt sätt för att göra behandling mellan tävlingarna. På samma sätt som man skulle göra saker mellan första och andra omgången i hoppning. I laghoppning.
Behandlar du henne flera gånger? Vega? Eller
nej, vi behandlade en gång. Sara fick behandla och visa vad hon skulle behandla någonstans. Sen tog hon lite veterinär och så fortsatte de behandla den strukturen som vi hade sagt. Jag tror det var samma 15-16 allt. Ja,
16 tror jag det var.
Ja, 16 var det. Men det som var intressant som nu är det olika som lyssnar på det, men många brukar prata om travhästar, men du har ju också varit att behandla mycket travhästar. Mm. Berätta mer om det. Vilka travhästar? Du är Delicious har du behandlat?
Ja.
Vi behöver inte namedroppa, men vi kan ju säga att det blir lite det är inte skrytavsnitt här, utan det är mer att berätta om en historia. Men det intressanta är ju att det vi upplevt är ju att när, eftersom vi inte kan någonting, vi kan ju fortfarande ingenting om hästar i princip. Nej. Och så sen, så det är lite samma sak som människosidan, att vi har tagit fram en maskin som funkar väldigt bra, men eftersom vi inte kan någonting om hästar heller, så har vi satt den i händerna på folk som kan någonting, och så har de fått lära sig av maskinen, med maskinen. Mm. Och sen har vi samlat in den här kunskapen, för jag har haft olika typer av användarträffar och användarforum och liksom byggt upp nätverk av folk som är bra på att behandla under alla åren också. Mm. Så att behandlingen har alltid utvecklats. Börjar titta på case och behandlingsrapporter. Och så börjar vi samla in forskning för att se hur saker fungerar i kroppen. Och det här gör ju att behandlingen hela tiden har blivit bättre, och sen har ju den kommit ut och så har folk frågat hur gör man med det här, och så sen så tänker vi, jag har ingen aning, vi får kolla upp det och så testar vi och så tar vi fram det där. Och där någonstans kom ju utbildningen fram också. Och det är häftigt att se vad som händer med när man jobbar på det sättet. Därför att vi hade ju egentligen aldrig någon jättestor ambition om att vara, att den här maskinen skulle finnas överallt över hela världen för hästbehandling. Utan det har mest bara blivit så för att Janus Markisson kom och sa att jag ska ha maskin. Mm. Lara Kraut kom och sa att jag ska ha maskin. Och det ska Nick också ha. Så det är så. Mm. Och Rolf-Jan Bengtsson, det krämde oss in lite grann, men sen sa han att det här var skitbra, låt oss köra på det här. Och det är samma sak med travstallen, där är det intressant för att många så här elitstallen om trav, de delar inte gärna med sig av vad de gör som fungerar bra, för det får ju effekt. Så då vill man gärna hålla det som sin konkurrensfördel, men det var någon gång något elitlopp där vi hade,
men maskinen spreds väl bland travhästar före ridhästarna.
Ja, precis. Men det var något elitlopp där vi hade, jag tror vi hade 50% eller 60% av hästarna som med var behandlade. Och det var fascinerande nu när Sverige vann OS-guld i laghoppning senast. För jag minns att jag såg den finalen och hejade på båda lagen. Därför det ena laget var ju Sverige och folk som jag kände. Så jag kände ju Rolf, han var med som teamleader så runt. Och jag hade ju, de andra har man ju träffat och hängt med sådär så. Men det andra laget, det var ju Janus, och det var ju maskinen. Det var ju liksom, så det svenska landslaget vann och sådär, men amerikanska landslaget var ju våra kunder. Och det är lite kul att det kan vara lite så. Men sen så, det var där någonstans varför vi sitter här idag, att vi utan bakgrund inom det här så tog vi fram maskinen, behandlingarna, vi tog fram utbildningen för att hitta en duktig utbildare. Vi har tagit fram nätverken för att hitta mycket duktiga terapeuter. Vi har fått spridning på det här för att det har hänt massa saker. Men sen så, dels så flyttades ju vårt intresse, ditt och mitt intresse, flyttades ju över till till fasciaguiden och till fasciaklinikerna och till andra som var på med.
Fast det är inte bara så att vi hade ju, alltså, vi hade kunnat gjort för 2 år sedan kunde vi gjort på ett, alltså det som om man rent strategiskt sett ifrån vårat håll. Så det sa vi Stilström också, en utav som delägare av vårt bolag. Alltså att man tar inte bort det som går bra. Alltså det som gick
nej,
bra.
Men,
alltså
men
det vi, som vi hade tänkt att göra egentligen, det var ju att vi hade tänkt att utveckla häst först i Tyskland.
I Tyskland. Men sen kom ju pandemin.
Ja, och då vart det något annat. Och sen har ju fortfarande hästbranschen har ju fungerat. Den kanske, alltså behandlingsmässigt så har den fortsatt att fungera. Men industri, alltså själva tävlingar och sånt har ju gått ner. Men de behöver ju fortfarande underhåll hästar.
Men det som är spännande, det vill komma till, det som är spännande nu med den här satsningen med den här podden är att nu finns det ju, nu är ju Camilla med på heltid på ett annat sätt än hon förut. Nu är Jennifer med och är jätteinvesterad i det här på ett annat sätt än förut. Nu är Jenny inne och verkligen brinner för det här också. Så att nu har vi har ju personer på plats i verksamheten som verkligen, verkligen brinner för hästar. Alltså de brinner för hästar så mycket så att Jennifer, hon, när hon började prata om häst på någon träff som vi hade, det var som att hela hon bara sken upp. Och så visade sig att hon har liksom tänkt att ja, det är ju ganska kul det här, men alltså det är inte det här jag brinner för. Och så sa vi, vill jobba med hästar? Hon bara, ja.
Ja.
Och Jenny, hon sa så här att du, jag tänker vara med.
Ja, får inte jag vara med, då blir jag arg.
Ja, så. Och det är kul att hitta människor som brinner för det här på det sättet. För det, om vi kunde lyckas göra så mycket som vi gjorde utan att utan att veta om någonting, så att förstå någonting.
Kanske var därför som det gick så bra.
Jag tror jag pratade med Rolf någon gång. Även det var ju mycket saker. Vi hade ju mycket diskussioner med han på tävlingar hur det var och sådär. Det kanske, men det är ett ensamt yrke att vara tävlingsryttare. Och man får ta mycket på sig, mycket negativt och positivt, men mycket negativt också. Men vi vart ju inbjudna, både jag och Märta vart ju inbjudna när Casal avtackades 2016. Då flög vi till 17. Han. 17. 17 var det? Nej.
17 var det. Våren 17. Det var 16 han vann. På hösten.
Var det? Ja, då var det.
Jo, det var
våren 17 var det. Då åkte vi hit.
För jag hade varit
och så sen så då var det Global Champions Tour i Hamburg. Och jag var där och Ridsportförbundet var där. Och vad heter hans veterinär som är så jävla rolig? Han som Rolfs veterinär.
George? Nej.
Nej. Han är i Skåne. Landslagsveterinär var han förut.
Ja, Tornell.
Han har ju fjärde ord i alla fall. Då tog jag dit och så sen så kom in på Hamburg. Jag skulle gå och köpa mat till Jogg och Märta. Kom in och så sen så tar jag fram ett kort och så sen så no, we don't. Det är bara cash som jag lär. Så var jag i Global Champions Tour utanför Hamburg och jag hade inga pengar. Och vad ska vi göra nu? Gick jag till, vad heter han? Tunnel? Nej.
Tunnel.
Och så sen så, kan jag få låna pengar dig? Ja, visst, sa han. Hur mycket pengar som helst. Jag lånar väl 1 000 euro eller något sånt där. Nej, 2 000 spänn eller något sådär. Och så sen så var det då, då hade alla, var 15 000 i publiken, alla sådana här Casal dukar på sig. Som näsdukar så Casal på sig, man slängde ut sen när han red ut sista gången då. Så var det första kval. Då vann PD-kvalet. Stor första sidan i tidningen var att Peder hade vunnit kvalet. Men sen var det ju en till tävling och det var ju hela, alltså Globe Champions Tour, det var ju omhoppningen då. Och tror inte att Casal vinner på sista tävlingen, alltså på tidstävling. Och då säger Tornell, det är precis som Benny Guldfot, sa han. Det är precis som att om Björn Borg skulle ställa upp nu och spela med träracket och allting och så kommer han in och så vinner han Wimbledon. Det är lika tokigt, sa han. För det var ju som att det var ju osannolikt att han skulle vinna. Och det var ju rätt häftigt. Han avslutade med att vinna Global Champions Tour i Hamburg, sista tävlingen han hade. Häftigt. Mm. Så det var mycket häftiga saker vi var med om i den där resan.
Men det är det med hästfolk. Du sa att Jennifer skiner upp. Och det förstår inte folk som inte är så begeistrade i häst, så att säga. Jag tänker det ofta. Jag har ju en man också som i och för sig accepterar hästarna som inte brinner för dem på det viset, utan tycker bara att de kostar pengar och tar tid. Men, och jag vet att Lotta frågar ju mig nästan lite då och då, din fru, Axels mamma. När ska ni lägga av med hästarna? Och liksom, men hur länge ska du hålla på med det här?
Ja, men, jag vet.
Alltså, är man sån, det kommer aldrig att sluta. Nej. Det är liksom, jag brinner för det så att när jag dör så slutar jag väl med hästen.
Nej, alltså allt ifrån trevande start till att försöka förstå en bransch, till att träffa veterinärer, till att utgöra forskningsrapport, till att vara i världens hos världens bästa ryttare det året som man var, till att åka iväg till USA 2 gånger till att föreläsa för amerikanska landslaget och veterinärerna i USA om fascia har gjort för någonting. Så var det en ganska otrolig resa på 3 år.
Ja, som vi räknade ut 2019 tror jag att det var, jag tror vi räknade på att det var 10 000 hästar per månad som fick behandlingen och sånt där. Mm. Det är helt sjukt hur mycket som har hänt på sån kort tid. Mm. Alltså hur mycket som det sprids. För det är så här kul när man ser på det i backspegeln, hur fort det gick ändå att komma in i hästbranschen.
Mm.
Och det måste ju någonstans vara ett tecken på det vi gjorde någonstans, ja, bra någonstans. Och sen nu är vissa försäkringsbolag börjar ersätta det, och det börjar hända grejer kring det.
Mm. De flesta försäkringsbolag ersätter.
Och så att om du som lyssnar på det här har något minne av att ha varit på Falsterbo någonstans, fått någon behandling med någon maskin som ser ut som en väldigt, väldigt stor penna, så då är det vi som stod där och körde. Redan 2014 började med det.
Mm.
Och nu är det dags för Falsterbo igen.
Mm.
Så att Hans kommer där.
Vi har 2 montrar. Vi har en monter som är inne vid efter mellan framridningen och lilla banan. Där står färsarklinikerna. Sen har vi ett annat tält mellan internationella stallarna och nationella stallarna, där vi kan behandla hästar och framförallt ryttare. Mm. Där brukar vi behandla ryttare som kommer. Alltså både internationella och nationella ryttare.
Vi är sponsrade av Fascia Horse. Och Fascia Horse är en storsatsning på fasciabehandling av hästar som framförallt kommer gå av stapeln under 2023. Men redan nu så kan du som är intresserad av att jobba med behandling av hästar vända dig till Fascia Horse. För Fascia Horse är återförsäljare av förträffliga behandlingsmaskiner som hjälper hästen att bli mer rörlig och avslappnad och som är anpassade för fascia. Och Fascia Horse har även workshops och utbildning för dig som vill bli terapeut och jobba med hästar. Så gå in på fasciahorse.se och läs mer.